en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Moderaterna får se sig slagna av Sverigedemokraterna. Liberalerna dansar limbo vid 2%-strecket och Kristdemokraterna ligger och skvalpar mellan folkölen och mellanölen. Hur mår borgerligheten? Har den ens puls? Och vilken typ av hjärtstartare skulle behövas för att få liv i de gamla allianskompisarna? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej!
Hej!
Vid mikrofonerna finns jag, Olivia Svensson, och experterna My Råväder och Lena Melin. Och vi ska börja i Sverigedemokraterna. Aftonbladet har i veckan avslöjat att både Björn Söder och Julia Kronlid är på väg ut ur partiets toppskikt och att Linda Lindberg ska in där istället. Är det logiska förflyttningar?
Det får man säga att det är. Det är ju intressant det här med Sverigedemokraternas topp, och det är ju att egentligen så kanske det här partistyrelsen då inte har den yttersta makten, utan den är väl centrerad till vissa personer i ledningen. Så att egentligen kanske de här förändringarna inte gör några stora förändringar, eller det kommer inte göra några stora förändringar.
Det här Linda Lindberg, om jag får inskjuta det, hon är ju alltså partiets gruppledare, och att hon inte skulle sitta i partistyrelsen vore ju närmast uppseendeväckande. Att de här andra försvinner, det beror väl mer på deras status inom Jimmie Åkessons ögon.
Ja, är Björn Söders politiska karriär över nu, undrar man?
I alla fall en toppkarriären.
Kommer han hålla sig kvar i politiken överhuvudtaget, tror ni?
Han har ju nästan aldrig sysslat med någonting annat, så att det tror jag att han kommer att försöka göra så långt det går.
Klamra sig fast kanske?
Det vet man. Han är ju lokalpolitiker också i Kristianstad, så att han har ju flera politiska uppdrag.
Men det är väl ett styrkebesked för Linda Lindberg ändå att hon puttas upp och framhålls som en viktig person?
Eller så är det bara som Lena sa. Naturlig,
ja, jag tror inte det säger så himla mycket om henne utan vilken post hon har. Men hennes inflytande behöver ju därmed, den säger det nog inte så mycket om.
Vi har fått siffror. Ny väljarbarometer för Aftonbladet Demoskop just in. Och det är intressant läsning och för den delen intressant matematik. Först till blockfördelningen. Oppositionen behåller sitt försprång och har 51,9% mot Tidöpartiernas 46%. Alltså 5,9 procentenheters skillnad mellan blocken till oppositionens fördel. Men idag ska vi koncentrera oss på Tidö-delen av det politiska spektrat. Regeringen och SD. Och där ser det ut som följer. Sverigedemokraterna ökar med 2 procentenheter till 21,6 och är med marginal det största av Tidöpartierna. De får också sitt högsta resultat på 3 år. Moderaterna fortsätter att backa till 18,9% och är nu tillbaka på nivån vid riksdagsvalet 2022. Kristdemokraterna hamnar på 3,2% och får därmed sitt lägsta resultat på 5 år. Och sorgebarnet Liberalerna är fortsatt långt under riksdagsspärren med 2,3%. Lena, massa siffror här.
Jag älskar det.
Ja, vad är dina initiala reaktioner?
Min initiala reaktion är att för närvarande stöds de tre borgerliga partierna, alltså de tre partierna i regeringen, av en fjärdedel av väljarna, vilket ju är väldigt lågt. De har också tappat som kollektiv var fjärde väljare sedan valet. Väldigt mycket har Kristdemokraterna, som har kongress här senare i veckan, tappat. Där är det över 40% av väljarna som har försvunnit sedan valdagen. Så att det här är ju en stukad grupp. Och denna lugubra stämning kanske påskyndas också av, eller understryks av, att Sverigedemokraterna är den dominerande kraften på den här sidan av mitten i svensk politik. Och det är, har de varit länge i och för sig, men det här missmodet som de här dåliga siffrorna ju leder till blir ju inte bättre av att det är så att säga Sverigedemokraterna som står för liksom att det händer någonting. Alla tre, de övriga partierna, alltså de som sitter i regeringen, de tappade ju redan i valet, och den utvecklingen har ju fortsatt om man jämför med valet hur det ser ut just nu.
Ja, och då blir det väl logiskt att vi ska koncentrera oss på Tidöpartierna idag, My. För visst är det något omvälvande ändå som vi ser hända, med tanke på det som Lena sa precis också.
Om man får vara så gammeldags att kalla det för ett borgerligt block, så är det ju någonting som håller på att omvandlas nu. Och det är fortfarande lite oklart vad det blir. Alltså, blir det en blomma? Blir det en svan? Blir det en ful gycka av okänd sort? Jag vet inte, det vet vi ju inte än. Men det är ju maktbalansen som håller på att förskjutas. Och det ska bli några spännande år här att se var det landar när vi börjar närma oss nästa val.
Och vilken färg den här blomman i så fall kan få?
Vi vet ju att den är blågul.
Den känns väldigt blågul just nu.
Den känns mycket blågul just
nu. Ja, för det enda av Tidöpartierna då som går framåt är ju SD, och rätt rejält. Vad har hänt med de klassiskt borgerliga partierna medan SD har fått växa på det här sättet?
Alla har tappat mark, inklusive Centerpartiet. För när man normalt sett, när man pratar om borgerligheten, och när de själva använder termen borgerliga partier, då menar man ju M, L, KD och C, och inte Sverigedemokraterna, som då betraktas som liksom mer högerradikalt.
Ja, om vi ska in på semantiken, vad betyder det egentligen att ett parti är borgerligt? Vad lägger ni i den beskrivningen?
Ja, men det finns ju en fast definition på vad det är. Det är ju ett parti som inte är socialistiskt och som står för liberala och konservativa värderingar. Och det är väl där som Sverigedemokraterna står ut, eftersom de säger att de är ett socialkonservativt parti. Nu tror jag att de också står inför en omvälvande tid, och att det kommer ju att utkristallisera sig om det här är så att de blir mer och mer av ett allmänborgerligt parti i och med det här samarbetet. De har ju gått i den riktningen de senaste åren. Eller om de ska hålla fast vid de här liksom mer sociala delen av det socialkonservativa. Så jag tror att det är väl det som det kommer handla om. Blir de en del av det borgerliga blocket, eller försöker de fortfarande ha sin liksom unika ställning? Det finns något annat också som skiljer ut dem, och det är ju liksom deras nationalism, hur de applicerar det på politiken. Och det är ju en annan anledning till att de kanske har lite svårare att ingå i det här borgerliga blocket, för att den liberala ådran över åren har ju ändå varit väldigt stark i det här borgerliga blocket. Och för Sverigedemokraterna har nationalismen varit väldigt stark. Men nu närmar de ju varandra. De närmar varandra liksom i den här gemensamma konservatismen som finns.
Men det som, alltså, det finns ett annat parti som också är intressant att ta upp i det här sammanhanget, det är Centerpartiet, därför att de har inget samarbete med sina forna borgerliga kamrater. Och därför kan man ju fråga sig, ingår de i en borgerlig grupp nu? Nej, är nog svaret. Men är de därför inte ett borgerligt parti? Kanske svaret är nej även på den frågan, för de kanske fortfarande är ett borgerligt parti, trots att de inte har ett samarbete med dem som de tidigare samarbetade med.
Det var så mycket enklare förr när vi hade tydligt, vi hade de röda partierna och så hade vi de blå partierna. Nu känns det lite som att det finns en färgförvirring här, eftersom då ett klassiskt blått parti har flyttat in bland de röda, och sen har vi ett stort parti som ju då har en delvis annan färg som har flyttat in hos de blåa. Då undrar jag, vad gör det här för identiteten hos de klassiskt blåa borgerliga partierna, tror ni?
Nej, men jag tror att det är ganska besvärligt för allihop, och det är ju det som avspeglar sig, att de tappar mark hela tiden, och det gäller ju även Centerpartiet. Alla har ju tappat mark sedan valet 2018, alla de klassiskt borgerliga partierna. De enda som har växt på den sidan av den politiska spelplanen är ju Sverigedemokraterna.
Det motsägelsefulla i detta är väl egentligen att, beroende på vad Sverigedemokraterna tar för väg, har de ju också en möjlighet att rädda borgerligheten. Alltså, om de går in och blir mer av ett borgerligt parti, då kommer de ju stärka upp liksom den borgerliga ådran. Och jag menar, politiken om alla år har ju gått i Ska man använda vågrörelser? Alltså vi har haft dominerande socialism, vi har haft ett par decennier med dominerande liberalism och nu kommer liksom en konservativ våg. Och om man då, men understöm av nationalism, om man då tar den här liksom nationalismen, jag tror att när folk röstar på Sverigedemokraterna så är det kanske inte nationalismen som är den starka samlande kraften, utan när de nu är ett 20% parti så är de liksom ett bredare parti, och ju bredare de blir och ju större de blir, så tror jag att de också själva drar slutsatsen att det liksom är konservatismen som lockar de här breda väljarna.
Det finns ju en sak med Sverigedemokraterna som inte är konservativt, och det är deras sociala sida. De är ju för en massa saker som de borgerliga partierna traditionellt är emot. Till exempel höga A-kassa, till exempel bättre sjukförsäkring och den typen av saker. Alltså de gillar också att man kan jobba heltid och så vidare istället för deltid. Och det på ett mer utpräglat sätt än de andra partierna på den kanten har drivit. Därför är de ju inte så lätt att definiera som varken det ena eller det andra.
Behöver Sverigedemokraterna ens definiera sig om de står och tittar på nu när de andra partierna trillar neråt på liksom skalan och de själva vinner mark? Behöver de ens definiera sig när de ändå sitter på den här bollen av maktförskjutning själva?
Om frågeställningen beror på att du kanske tror att det är så håller jag med dig. Därför att det behöver de inte, och det är det som märks så oerhört tydligt i svensk politik nu. Där partierna, de andra partierna istället för definierar sig i förhållande till Sverigedemokraterna. De är den dominerande politiska kraften i Sverige, vare sig man gillar det eller inte.
My Ulf Kristersson kan ju inte se på den här demoskopmätningen med särskilt jätteglada ögon, hur man än vrider och vänder på det ju. Är det han som ska vara mest orolig efter att ha läst om den här mätningen?
Jag tror att både M och KD behöver vara orolig, eftersom de har ju definierat ett grundproblem här, och det har vi pratat om många gånger, att de delar väljare, och ju mer lika Sverigedemokraterna M och KD låter, desto mer oförutsägbara är ju de här väljarförflyttningarna. Och som det visat sig nu i de här mätningarna är ju att de landar hos Sverigedemokraterna. De landar liksom inte tillbaka hos Moderaterna när de här lag och ordning och otrygghet, när det dominerar samtalet. Så att det finns en stor oro. Och sen så tror jag också att jag tror inte Moderaterna ska vara, jag tror inte de ska lita på KD 100%, för att det är ju ändå så att det man har sagt nu är att Ulf Kristersson och Moderaterna kan samla en regering, de kan samla ett stöd för att vara en statsministerkandidat. Nu när den här diskussionen kring Jimmie Åkessons möjliga statsministerkandidatur är uppe hela tiden och diskuteras, så tror jag att KD kommer ju att, de kommer göra ett övervägande efter nästa val vad de får bäst betalt för att stödja en statsministerkandidat. Och jag tror inte att det måste vara Ulf Kristersson. Så där tror inte jag Moderaterna kan känna sig 100% trygga att de alltid liksom kommer stå på deras sida i det här politiska spelet.
Det tyckte jag var väldigt intressant, My. Lena, det är ju KDs riksting i Helsingborg i helgen där KD ska samlas. De är ju också det parti som är bäst kompisar med Sverigedemokraterna. Samtidigt ett traditionellt borgerligt parti. Alltså, hur får de ihop den ekvationen?
Nej, men alltså, jag vill bara säga att inget parti säljer sig till en annat utan att de får jättebra betalt.
Nej, men om KD nu ändå har, de har ju uppenbarligen en god relation med Sverigedemokraterna. Det tycker jag har framgått.
Alltså att Ebba Busch och Jimmie Åkesson har det. För övrigt kanske jag inte ser några större tecken på att de har en god relation. Det finns något som binder samman SD, M och KD, och det är konservatismen. Bland de här som nu regerar landet tillsammans genom Tidöavtalet så finns det ett parti som inte är konservativt. Och de lever ju däremot oerhört farligt. Det är Liberalerna.
Om vi håller oss fast vid KD bara lite till, vi kommer att komma in på Liberalerna också. Är de beredda att ha vilken relation som helst till Sverigedemokraterna? Var går gränsen för deras, vad ska man säga, givmildhet? Å andra sidan, alltså, är de
det finns ju bara en sak de måste ha i huvudet nu, förutom att de regerar. Det är att de har tappat 43% av väljarna sedan valet. Det måste de göra något åt. Och hur de bär sig åt, det vet inte jag. Men jag skulle tro att ranta i hälarna på Jimmie Åkesson dag ut och dag in inte är ett framgångsrecept.
Det verkar ju inte som att det är det som deras väljare går igång på, uppenbarligen, My.
Nej, och det här har ju partiet själva identifierat, att de måste ju prata om sånt som deras väljare tycker är viktigt och det som är unikt för KD i det här borgerliga samarbetet, alltså USPen. Och då är det ju, menar de själva, vård och omsorg. Och de vill ju också prata om tillit nu, tillit till samhället och att återuppbygga samhällskontaktet. Varsågod, rakt av en kristdemokratisk talepunkt. Och de har ju möjlighet att göra det här egentligen. Om man tittar på vilka ministrar de har i den här regeringen, så har de ju minister som hanterar elen, vägarna, tågen, som Lena har pratat mycket om, det här med att tågen inte går i tid, bostäderna, vården. Så de har ju egentligen väldigt starka plattformar för detta, och ändå är det inte det som dominerar det kristdemokratiska samtalet. Och de har ju möjlighet att förändra det, och de kommer att behöva göra det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om vi hoppar tillbaka till Moderaterna, partiet som har det allra finaste, nämligen statsministerposten. Hur trygga kan de känna sig trots den här uppenbara guldsitsen att de ändå har Ulf Kristersson på plats, Lena?
Jag tror inte de ska vara säkra på någonting. Därför att för det första så är väljarna väldigt ombytliga nu för tiden. Det är, den fjärdedel av den här mandatperioden som har passerat har inte gått dem i händerna för 5 öre. Och det kan ju se helt annorlunda ut vid nästa val då. Men det behöver inte göra det. Det kan fortfarande vara så att Moderaterna och hela regeringen är nederlagstippade, och de enda verkar som vinnare är Sverigedemokraterna. Och då kommer ju de ta hem dragkampen om fler väljare än de gjorde i förra valet.
Ja, och det som My talade om innan, att Jimmy Åkesson allt oftare nämner den här möjligheten att han faktiskt skulle kunna bli statsminister, att det är någonting som det ändå diskuteras mer och mer kring. Där blir ju också maktbalansen väldigt speciell om SD blir större i nästa val än Moderaterna, My. Vad är det som säger att det blir Ulf Kristersson då?
Allting kan hända i politiken. Det är ingenting
det
som säger att det är
därför
så.
Vi sitter här.
Alltså det är ju det som jag tycker ändå är intressant, det här med KDs nya maktposition som någon slags kungamakare kanske de kommer att bli, beroende på om de ens kommer in i riksdagen efter nästa val. De brukar ju klara sig ganska rejält över spärren ändå, men vi får väl se, mycket kan hända på 3 år. Vilket alla måste vara superglada för av de här partierna, att de kan tänka så här, ja men det är lång tid kvar.
Kanske enda trösten just ja. Nu.
En sak som jag skulle vilja säga där är ju att Sverigedemokraterna var ju större än Moderaterna redan i det här valet som vi förra året. Men att då kunde ju inte de göra anspråk på statsministerposten trots att de var störst på den sidan. Och skälet till det var ju egentligen 2. Det ena var att Liberalerna absolut inte kunde tänka sig att de skulle vara med, att Sverigedemokraterna skulle sitta med i regeringen. Det andra var ju att Ulf Kristersson, för att inte stöta sig med allt för många av sina egna mera så att säga moderata väljare, var tvungen att säga att Sverigedemokraterna var inte ett regeringsfähigt parti, och skälet var att de inte hade en inställning i utrikespolitiken som passar. Det vill säga, de var emot NATO-medlemskap på den tiden, och de är ju fortfarande egentligen emot att vi är med i EU. Så därför så kunde inte han regera ihop med dem. Och det här tillsammans gjorde ju att Sverigedemokraterna skulle ju inte få ihop ett regeringsunderlag sannolikt.
Men om Liberalerna åker ur riksdagen nästa val och de procentenheterna tillfaller någon annan, då skulle ju Sverigedemokraterna inte behöva giddra med Liberalerna om det.
Nej, precis. Eftersom marginalerna är väldigt små i de svenska valen, och därför så behövs det inte så stor förändring. Alltså att riksdagens minsta parti, det vill säga Liberalerna, skulle åka ur nästa val, det betyder att om de skulle få, alltså att några procent tillfaller någon annat parti, och det är förmodligen på den plan halvan av svensk politik.
Mm. Men är inte det då Jimmy Åkessons drömscenario att Liberalerna försvinner, My?
jag tror inte de skulle hata om de åkte ur riksdagen. Nej. Men nu är det inte upp till mig också, utan det kommer ju vara mycket Moderaterna som bestämmer om Liberalerna är kvar efter nästa val eller inte, eftersom det är deras stödröster som räddar kvar Liberalerna i val. Och Moderaterna har mindre och mindre råd att bjuda på detta till de här mindre partierna. Särskilt då ett mindre parti som kanske är lite mer oförutsägbart och som skulle kunna stoppa då en regering där SD ingår. Så att det som Sverigedemokraterna själva brukar säga så här, när man frågar dem vad tänker de om liberal regering, så brukar de säga så här, ja, det är upp till Moderaterna hur det blir. Det är inte ens Liberalerna själva som bestämmer.
Vad känner Johan Persson när han ser den här mätningen från Aftonbladet Demoskop?
Jag tror att de också är ganska vana vid att det ser ut så här. De har ju förlitat sig på stödröster i många val. Så att jag tror det tar rätt lång tid innan de hetsar upp sig.
Problemet, om jag anknyter till vad du sa, för Liberalerna i det här fallet, det är ju att om man kostar på sig att stödrösta som väljare, då måste man tro att det ger någon effekt. Om man då är osäker på om Ulf Kristersson verkligen blir statsminister trots en stödröst, då kanske man inte är så intresserad av att stödrösta på något parti, utan då tar man originalet. Och då, så i det fallet skulle det vara väldigt dåligt för Liberalerna.
Nu tänker jag säga någonting väldigt vasst, och jag hoppas att liberaler där ute ursäktar mig. Men är det lönt att ha ett parti om man bara måste förlita sig på eventuella stödröster från andra partier?
Nej, men det där gäller ju fler än Liberalerna i riksdagen.
Ja. Är det dags att byta fokus? Är det dags att slänga ut hela partiledningen? Är det dags att skapa ett helt nytt partiprogram? Är det dags att kalla samman liberaler från hela världen och ha någon slags krismöte? Det här är en uppriktig undran från mitt håll.
Ja, men det skulle man väl kunna göra, ha ett internationellt krismöte för liberalismen, därför att den är ju starkt tillbaka trängd i hela världen. Alltså där, det är den rådande vinden, den går ju i autokratisk riktning. Det är Kina, det är Putin, det är Trump, det är ungefär så.
Och här hemma är det ju Jimmy Åkesson som flyger högst. Det är ju ganska uppenbart på den sidan politiken i alla fall. Men vi hade ju därför då den här alliansen med fyra borgerliga partier. Och nu har vi alltså tre ganska darriga och ett som sökt sig till den andra sidan, nämligen Centern. Och då är vi tillbaka till lite huvuddiskussioner om det här med borgerligheten. Vem ska man skylla på att det ser ut så här?
Väljarna. Det är väljarna som har röstat fram det här politiska landskapet.
Moderaterna säger ju att det är Centerns fel att det ser ut så här. Centern tycker att det är Moderaternas fel. Och så där håller det på. Men orsaken till att alliansen föll ihop, det var ju att partierna hade helt olika syn på Sverigedemokraternas, hur man skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Visserligen gick alliansen 2018 till val på att inte regeringssamarbeta med Sverigedemokraterna. Men så fort valet var överstökat så var det två partier som ändrade sig, kan man säga. De var åtminstone beredda på att bilda regering med passivt stöd av Sverigedemokraterna, och det var ju Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det här ledde ju till alliansens död, helt enkelt.
Och att alliansen dog gjorde ju också att Sverigedemokraterna har kunnat frodas vid sidan om.
Man kan också säga att de uppfattades som så himla viktiga av de fyra borgerliga partierna. Så att om inte väljarna hade fått upp ögonen för Sverigedemokraterna redan innan, så fick de det ju nu. Här jädrar nog, där var det en kraft som massor med partier förhöll sig till. Och som Alf Svensson, KD, som nog kanske inte kommer att vara med på rikstinget i helgen, brukar säga, everybody loves a winner.
Men de här tre borgerliga partierna som bjöd in Sverigedemokraterna till ett samarbete med Tidöavtalet och som kunde ha makten då på grund av att Sverigedemokraterna ju sitter med som ett stödparti vid sidan om. Tror ni att de hade föreställt sig att det är så här det skulle se ut ett år senare i en Aftonbladet Demoskop-mätning? Hade man räknat med att det kunde bli så här, eller hade man tänkt sig att det skulle bli på ett helt annat sätt?
Jag tror man hade hoppats att det skulle vara på ett helt annat sätt. Men jag
För det fanns ju väldigt många som varnade för den här situationen, att om ni bjuder in Sverigedemokraterna så kommer Sverigedemokraterna att tjäna på det, och det är inte ni som kommer tjäna på det.
Nej, men det finns ju lite olika teorier vad som händer med högerpopulistiska partier när de kommer in i någon slags värme eller regeringsmakt. Och det gjorde, tittade ju Sverigedemokraterna också på innan valet. Alltså det finns lite olika modeller, vad händer i Finland, vad händer i Norge, vad händer i Danmark. Och egentligen kan man väl dra slutsatsen att det går inte att säga exakt vad som ska hända. Det har också utförts studier som säger vad händer med det här liksom högerpopulistiska partiet när de får makt och ska ansvarsutkrävas. Och då så har forskningen visat, eller vissa säger då att ja, men de ska bli mindre radikala, alltså ha mindre så här avvikande politiska åsikter. Och annan forskning säger att de blir mer radikala för att de behöver stå ut mer när de ska liksom geggas ihop med de här mer traditionella partierna. Så det, egentligen är väl svaret att man kan inte veta det i förväg, för varje situation är ändå unik och den har olika, alltså pusselbitarna ser olika ut, så pusslet blir annorlunda än, alltså, än i andra länder i Sverige.
När man, men blir det inte lite som att hoppa i blindo om man tänker en borgerlig ledare för ett borgerligt parti som Ulf Kristersson är? Har han lite grann hoppat och hoppats på det bästa?
Alltså jag tror ju att han hoppades på att folk skulle för, liksom häpna över den liksom kunskap och kompetens som skulle plötsligt genomsyra hela regeringsarbetet efter de här töntarna i sossarna och Miljöpartiet. Nu blev det kanske inte riktigt så, eftersom de gick på pumpen redan direkt med den här taffliga hanteringen av elstödet och sen har fått hantera den ena internationella krisen efter den andra, och det är ju alltid svårt. Jag tror att den här, vad ska jag säga, att väljarna sitter hemma i tv-fåtöljen och imponeras av den kompetenta hanteringen av ledningen av Sverige. De som gör det är väldigt få.
De hade hoppats att svenska folket skulle öppna sina hjärtan för Moderaterna.
Kommer Jimmy Åkesson att äta upp borgerligheten? Är det det som håller på att hända? Nu har vi 3 år kvar till nästa val. Det är viktigt att påminna om det. Vi vet inte hur det kommer att se ut.
Nej, men det är som i salet, det är ju helt omöjligt att veta vad som händer i framtiden.
Men han sitter ju och smaskar lite.
Ja, men om man tittar bakåt och försöker, så är det ju så att de har ju ökat i varje val som de har ställt upp med på riksplanet. Och för närvarande finns ju ingenting som säger att den så att säga serien, som man förmodligen skulle säga i sportsammanhang, kommer att brytas.
Och då kommer min fråga. Hur vinner Magdalena Andersson på att det ser ut så här på regeringssidan?
Jag tror att hon kan både vinna och förlora. Genom att göra Jimmie Åkesson till sin motpart istället för Kristersson, det som är, liksom, är någon slags kampanj som de håller på med, att de vill liksom ställas mot Jimmie Åkesson i nästa val, att då gör hon ju också, alltså hon legitimerar ju också honom som en fullgod statsministerkandidat. Och jag är inte säker på att det kommer skrämma borgerliga väljare om 3 år. Det som hon hoppas på. Hon hoppas ju på att det här ska göra att de här moderaterna som verkligen inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, att de är så många, och att de skulle då välja att rösta på Socialdemokraterna istället. Och nu vet vi inte vad som händer om 3 år. Men jag skulle inte förlita mig på att det är liksom den bästa vägen framåt om jag var socialdemokrat heller. Att legitimera Jimmie Åkesson som en statsministerkandidat istället för Ulf Kristersson, faktiskt.
Kommer det stå mellan Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson som de 2 motpolerna i nästa val, tror du, Lena?
Jag tror ju inte att Ulf Kristersson har lämnat sin partiledarpost vid nästa val. Och jag tror
Men om de har blivit så marginaliserade.
Och jag tror inte heller att han därmed kommer ha lagt ner ambitionerna på att bli återvald som statsminister. Det har jag väldigt svårt att tro. Men problemet för de här två, alltså man ser Kristersson och Jimmie Åkesson i det avseendet, det är att de får inte se ut som de håller på att äta upp varann. Det skulle ju vara väldigt dåligt.
Nej, det är lite det jag menar. Ja. Vem tror ni väljarna kommer att belöna om resan fortsätter i samma stil som det ser ut nu i senaste demoskop?
Men jag frågar, vem brukar de belöna?
Ja, precis.
Sverigedemokraterna.
Men det som, om jag var Jimmie Åkesson i det här perspektivet som du drog upp nyss, så skulle jag ju bara ligga lågt och låta Kristersson sköta alliansen och sen glida fram på en räkmacka efter valet.
Och det är han ju väldigt bra på. Jag skulle säga att det är en av hans expertiser.
Låt de andra kriga om smulorna, så står han lugnt kvar vid hamburgerkiosken och njuter. Verkligen. Nu ska vi ha ett litet segment som jag väljer att kalla Vad gör statsministrarna nu för tiden? Vi har ju faktiskt en hel del, Lena.
Ja.
Ja, som har varit och som är.
Absolut.
Mm, det är ett helt litet gäng.
Ja, alltså, vi har ju ovanligt många statsministrar som fortfarande är i livet.
Och ganska pigga. Ingvar Carlsson fyller år idag. 89 år. Grattis.
Grattis.
Grattis, Ingvar.
Happy birthday.
Han har ju nyligen gett ut en bok, I sällskap med döden. Kanske inte den piggaste titeln, men jag har läst den. Den var fin.
Jag har inte läst den, men däremot har jag hört honom intervjuad och läst intervjuer med många intervjuer med honom. Och det är en imponerande mängd dödsfall, måste man inte säga.
Som han har varit med om.
Ja.
Ja, verkligen. Men han verkar vara i ganska god form, tycker jag.
Och han är ju dessutom att titta på Älvsborgs hemmamatcher på någon pub uppe på Norrmalm varenda gång.
Prata inte med mig om Älvsborg, det är för känsligt läge i allsvenskan, Lena.
Ja, han tittar på fotboll på en pub.
Det gör han rätt i, tycker jag. Sen har vi ju Carl Bildt som tog vid efter Ingvar Carlsson. Och han har fått ett nytt gig, 75 år gammal.
Jajamensan, han ska utreda det svenska säkerhetsarbetet, alltså säkerhetstjänsternas arbete.
När ska han vara klar med det?
15 december nästa år.
Ja, får vi
vänta länge. Blivit desperat uttråkad i sin pension.
Alltså, han har ju gått från statsminister till utrikesminister nu till utredare. Hur ser vi på den resan?
Man skulle ju säga att karriären går bakåt.
Annars är det svårt att gå framåt om man har varit statsminister, tänker jag då.
Ja, nej, då får man ju upp på internationell nivå. Men där har de väl kanske inte haft någon större framgång.
Är det inte kul att han jobbar på trots att han ändå har gått över pensionsåldern?
Absolut, och han sitter ju i mängder av olika styrelser. Så, och förutom det här utredningsuppdraget då, så han, jag tror inte han har svårt att få dagarna gå.
Han tycker också till om olika saker, My.
Mm, mycket sånt.
Mycket mitt perspektiv kommer här. Bloggform,
det saknas ju inte nu för tiden.
Facebook.
Men jag har den inställningen till livet.
Göran Persson då? Han är ju styrelsepamp, tycker jag vi kan benämna honom som. PR-konsult, godsägare. Har han gjort den här framgångsrika resan efter politiken som man ändå tänkte att han skulle göra?
Han var väl själv mest inställd på faktiskt att vara bonde. Och det, nu äger han ju flera hundra hektar skog. Och han har, tror jag, åtminstone när jag pratade med honom senast, hade han ungefär 100 kossor. Så att han, det är ju ett ansenligt arbete som han gör även som bonde. Men det som tar mest tid skulle jag tro är ju att han är ordförande i både Swedbank och i statliga LKAB, alltså gruvjätten LKAB. Och det är ju två på sina olika sätt jätteviktiga företag för Sverige. Och LKAB håller ju dessutom på med någonting som Göran Persson är oerhört intresserad av, en grön omställning.
Har Göran gjort den resan som du trodde att han skulle göra, My?
Han har gjort den resan som jag tänker att om man får välja exakt vad man gör, alltså utifrån mitt eget perspektiv. Om man får välja precis vad man gör efter
Storbon.
Att man har... Ja. Mm. Faktiskt.
Lockar det dig?
Gods, vacker, omnejd.
Anitra Sten.
Gulliga djur. Jag älskar kossar. Det är väldigt visigt med kor.
Fredrik Reinfeldt, ordförande nu för fotbollförbundet. Ganska mycket att göra. Passar det här uppdraget honom, tycker ni?
Ja, han är ju superintresserad av fotboll och det visste man ju som reporter när han var statsminister, att såg han lite sur ut så kunde man alltid börja prata fotboll, och då glimtade det till där i ögonen och han satte igång och snackade.
Så han får jobba med sin passion?
Ja, så det, på det sättet tror jag det passar honom. Sen har han ju intagit någon närmast eremitisk plats i svensk offentlighet sen han avslutade som partiledare. Och den håller han då lite på att krypa ur, men han verkar ju fortfarande hålla på det där att han absolut inte ska yttra sig om någonting som händer i svensk politik eller någonting som är närbesläktat med svensk politik. Och det tycker jag är ganska tråkigt, för de här gamla stridshingstarna liksom, de har ju ändå en hel del erfarenhet som det kunde vara intressant att ta del av på, genom att de kommenterar det som händer nu.
Och får jag fråga varför? Jag tycker det är jättekonstigt. Man har alltså varit, man har haft den högsta positionen i svensk politik. Man har haft jättemycket att säga till om och bestämma. Varför ska man inte kunna prata om det sen? Är det för att man ska inte såra någon, inte störa någon? Är det de har lojalitet med sitt gamla parti? Egentligen tycker de alltid skit sen de själva slutade.
Om man får spekulera sig, han kanske inte är helt nöjd med den vägen som
det är ju den bilden man får.
Och då kanske det är bättre att vara tyst om det.
Mm. Fast från början tror jag faktiskt det var att han inte ville gå i vägen för Anna Kinberg Batra. Att det var av hänsyn till henne. Alltså hans efterträdare som moderatledare. Men det är numera så länge sedan så att det behöver man ju inte bry sig om längre.
Jag säger prata ur skägget, Fredrik. Stefan Löfven, PR-konsult numera, kollega med Anders Borg. Här skulle jag vilja påstå att det är den mest förvånande resan som någon av de gamla statsministrarna har gjort. Håller ni med?
Alltså det där PR-konsultandet, ibland tycker ju de fortfarande att det... Alltså jag bara försökte berätta hur de ser det. En del som håller på med sånt där tycker fortfarande att de håller på med ett samhällsbygge. Att de liksom håller på att jobba med någonting för att göra saker och ting bättre. Och därför ser de till att folk träffas och de knyter band och försöker få ihop det ena eller andra. Jag tror ju kanske att det är lite förskönad bild, men så uppfattar många det här själva. Men sen har han ju också uppdrag i olika, ja vad ska man säga, betecknande... för alltihop, även någon typ av välgörenhetsorganisationer. Mm.
Jag tänker att om man kommer ner till jobb, nu har han ju inte jobbat med annat så himla länge egentligen, men när man kommer ner till jobb man kan vara efter så är väl ändå PR-konsult lite av ett bottenskap framför detta för statsminister, om man får vara lite hård.
Vad är egentligen ett drömuppdrag om man har varit statsminister? Det är ungefär som med amerikanska presidenter. Vad ska de göra sen? Ja, de är med i någon podcast. Ska man inte satsa på att bli åtminstone någon form av FN-chef?
Men jag tänker om man har liksom makt, man har resurser, man har kontakt, man har pengar. Är det inte livskvaliteten som man då kan jobba med? Alltså nu bara utgår jag, nu bara filosoferar jag fritt. Och om man tittar då på...
Ska de unna sig bara?
Nej, men så här, hur har man ett gott liv? Och jag tänker att Carl Bildt har haft det, för han har fortsatt med sina högt flygande planer för världen och haft åsikt om internationell politik.
Han har också den goda smaken att gifta sig med en kvinna som har ett slott i Italien. Mm. Där pratar vi livskvalitet. Parmesan varje dag.
Och Jan Persson är storbonde. Fredrik Reinfeldt jobbar med någonting han älskar. Men för jag tänker så här, du har ju allt det här. Du kan ju välja att göra någonting som ger dig glädje. Och då tänker jag, är det PR Consulting?
Ja, är det Löfvens passion?
Det där kan ju också innebära att de håller föredrag för förskräckligt mycket pengar. Där den här konsultfirman bara är deras bokningscentral. Alltså det är inte så enkelt som att de står och säger att guldfiber är det bästa isoleringsmaterialet som finns i Sverige.
Men vem ska betala 100 000 kronor för att höra Löfven prata? Med all respekt för Stefan Löfven.
Ja, inte vet jag. Men om jag till exempel, om jag var Tesla nu, då skulle jag kanske ringa Stefan och säga, hur fan kryper vi ur det här? Med massa strejker och grejer. Och då kommer den gamla fackföreningsmannen ilande kanske och hjälper till.
Det här är en väldigt bra idé.
Ja, jag kom på den nu, men jag bjuder på den gratis.
Vi skickar det här lilla ljudklippet direkt till Stefan Löfven. Magdalena Andersson är det ju inte så mycket ord om. Hon fortsätter som partiordförande för Socialdemokraterna. Jag tänker mig att det kommer hon att göra ett par år framåt.
Mm.
Mm. Och den nuvarande heter ju Ulf Kristersson. Men i dagarna fick vi reda på att han faktiskt förberedde sig för ett liv efter politiken redan nu. Kan du berätta mig vad det var vi fick veta?
Det är ju hans fru har köpt ett gods tillsammans med en nära vän och kollega som heter Göran Torstensson. Och de ska bedriva någon slags kristen retreat-verksamhet. En plats för tystnad, reflektion och existentiell hälsa. Jag vet inte exakt vad det är, men jag tycker att det låter underbart med
något
tystnad.
Något slags modernt kloster.
Ja, ska ha någon slags kristen grund. Och paret Kristersson, eller Ulf Kristersson framförallt, och Göran Torstensson har också köpt varsitt hus i anslutning till det här godset för privat bruk.
Så de ska bo där helt
också
enkelt.
De ska bli godsägare. Sen. Det är det jag säger det. Det är det som är liksom nästa väg.
Hundarna ska springa fria.
Det där var väl egentligen bara ett stort hus. Det var väl inte massa mark om jag förstod det rätt.
Nej, men det är en ö. Det tillhör en ö och det är ett
Som vi säger på skånska.
Fantastiskt fint hus.
Det riger det kan, brukar vi säga. Men Ulf har faktiskt fått lite kritik för det här. Vad går den kritiken ut på?
Alltså det är Socialdemokraterna som anklagar honom på något. Alltså jag tycker att som anklagelse betraktat är ganska mystisk. Det är att han skulle gynna skolkoncerner, friskolekoncerner redan nu och bygga upp ett kundunderlag till den här retreaten genom att vara statsminister och då gift med en delägare i den här blivande retreatrörelsen. Jag måste säga att jag tycker det faller lite på sin egen dumhet. Men, och skälet till att friskolor kommer in, det är att den här, alltså Göran Torstensson, han som har köpt det här huset tillsammans med Kristerssons fru och också köpt ett angränsande hus, han är verksam i en PR-firma som tydligen då jobbar för skolkoncerner.
Det är ju också så här att de äger ju ett sommarhus tillsammans med den här Göran Torstensson sen tidigare. Och de ska ju sälja det här då, och jag tyckte ändå det var roligt när vi skrev om det här, så fick ju Göran Torstensson fråga om den här kritiken att de ägde ett hus tillsammans med honom, att han då jobbar för friskolor eller som friskolelobbyist. Och då svarade han att det nu då inte var relevant kritik längre eftersom de inte längre kommer äga ett hus tillsammans, utan nu kommer de då bara äga varsitt hus bredvid varandra och ha ett gemensamt företag tillsammans med Birgitta Eder som är gift med Ulf Kristersson.
Ja, och det där var också väldigt förvirrande, för den här egendomen var utbjuden till 13 miljoner och sen såldes själva huvudhuset för 5,5. Det lät ju som ett dramatiskt prisfall, måste man säga. Så att jag undrar om det är tre fastigheter eller bara tre hus på samma fastighet, för där tillsammans gick de här tre husen för 11 miljoner.
Oavsett vad så är det väl ändå skönt för Ulf Kristersson att ha någonting väldigt trevligt att se fram emot nu när de här senaste siffrorna från Aftonbladet Demoskop var så väldigt deprimerande för just hans
men
egen.
Men alltså är det så himla kul att sitta på när jag har inte riktigt.
Vet du vad, den frågan får ni där ute fundera på. Jag tycker det låter så mysigt att ha en egen ö där man bara kan sitta och hänga.
Men du ska ju inte bara hänga, du ska ju hålla på och retreata och gå och be i det kapell som finns där i huvudbyggnaden.
Ja. Serenity, peace, Guds röst.
Jag skaffar ett medspö.
Det är en sjö, så det kommer ju vara perfekt.
Hörni, tack för idag Lena och My. Tack alla ni som lyssnar också. Nästa vecka är det dags för dramatik i Miljöpartiet. Det ska väljas lite folk till höger och till vänster. Och den dramatiken följer ni givetvis hos oss. Hej då så länge.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.